Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
God natt och välkommen till Sova med Dan. Tack till Camilla som har valt dagens ämne, den kinesiska muren del 2. Jag vet att barriären med att somna in ibland kan kännas som en 8850 km lång försvarslinje. Men nu ska jag berätta ännu mer om kinesiska muren och då hoppas jag verkligen att du kan somna. Vi har kommit fram till allas favoritdynasti i Kina, Sui-dynastin. De gillade förstås att bygga murar. Direkt när kejsar Wen år 581 enade Kina och skapade Sui-dynastin började byggnationen av försvarsmurar. Den här dynastin hängde bara med i 37 år. Till skydd mot turkarna byggdes bara 20 dagar en mur i nordvästra Shaanxi-provinsen. Det stoppade inte turkarna, de bröt sig snabbt igenom den gränsen. Och Sui-dynastin satte därför igång med att bygga långa murar och stationerade tiotusentals soldater vid gränsen. Man renoverade även samma år de östra delarna av murarna som byggdes av norra Qi och norra Wei från Qing i Shaanxi hela vägen förbi Peking. Vid tre olika tillfällen byggdes senare murar i Ordos-regionen. År 585 byggdes 350 km mur av 30 000 man mellan Lingvu till Suide, ganska nära där den senare Mingmuren skulle passera. Men det är långt, långt senare. Under år 586 och 587 gjordes ytterligare renovering och utbyggnad av muren. Och ett flertal fort byggdes längs muren i Shaanxi. År 607 sände efterföljande kejsar Yang 1 miljon man att bygga en mur med start från Gula flodens nordöstra krök i Shaanxi och fortsatte österut till Jojo. Året efter sändes ytterligare 200 000 man för att fortsätta att bygga murar i samma område. Denna mur löpte ungefär parallellt med nuvarande gränsen mellan Shaanxi och Inre Mongoliet. Den skyddade landet norr om den nya huvudstaden Luoyang. Kejsar Yang gjorde även samma år murbyggnationer i Qinghai-provinsen och bortom de norra gränserna. Jobbigt för nomaderna som tänkte anfalla muren när kejsar Yang var in och byggde murar på deras område. Men trots alla murarna gick det inget bra för Sui-dynastin. Och sen byggde ingen riktigt murar på ett ganska bra tag. Men Jing-dynastin byggde murar. Jing-dynastin höll igång mellan 1115 och 1234. Jingdynastin byggde framförallt diken, vallgravar och vallar som skydd mot mongolerna. Dessa försvarslinjer, som ibland missvisande benämns murar, brukar kallas för gränsdiken. Det är också mongolerna och Genghis Khan som faktiskt lyckats bryta sig igenom muren. Och det kan man förstå om muren då bestod till stor del av gränsdiken. Till stor del byggdes dessa gränsdiken i inre Mongoliet, vilket var mycket längre norrut jämfört med andra generationer av kinesiska muren. Försvarslinjerna gick i flera parallella barriärer och började nordöst från bergets Stora Hingan och löpte mot sydväst genom Gobiöknen mot Gula flodens norra krök. De sydligaste barriärerna passerade cirka 250 km norr om Peking. Normalt var de här dikerna cirka 6-8 meter breda, men de kunde även vara upp till 20 meter breda för att hindra ryttare och fotfolk att passera. Schaktmassorna från dikerna användes för att bygga anslutande vallar. På vissa ställen längs försvarslinjerna byggdes vårdkasetorn och skytteplattformar. Vårdkasar är såna här eldar som man tänder och så ser någon det långt bort och tänder sin egen eld. Väldigt bra illustrerat i Return of the King. Försvarslinjerna började uppföras under kejsar Xichong som regerade 1135-1148. Utbyggnader och förstärkningar pågick under resten av 1100-talet. År 1198 var så mycket som 750 000 man aktiva i arbetet. Totalt grävdes mer än 3 300 km gränsdiken, men det gick alltså inte vägen. Genghis Khan vann kriget. Det var Jin-dynastin och deras gränsdiken som förlorade. Genghis Khan rundade gränsdikerna och forcerade sin väg mot Peking inför slaget om Chengdu 1215. Det var också kvarlevorna efter dessa försvarslinjer som existerade när Marco Polo anlände till Kina 1275. Jin-dynastin uppförde utöver de långa gränsdikerna även två murar i östra Manchuriet. En relativt kortare mur, cirka 100 km, byggdes i Yanbian i Jilin, nära gränsen mellan Kina, Nordkorea och Ryssland, alltså dagens länder. Och en annan mur, också cirka 100 km lång, uppfördes vid Modanfloden i Heilongjiang. Om någon till exempel hade byggt en 100 km lång mur i Sverige, då hade vi betraktat det som ett fantastiskt byggnadsverk. Men här är det alltså bara en liten sideshow till den väldiga kinesiska muren. Och nu bör vi närma oss den riktiga kinesiska muren, den slutgiltiga versionen. Kinesiska muren 7.0, Ming-dynastins mur. Direkt efter att mongolerna blev utkörda från Kina 1368 och Ming-dynastin etablerades, påbörjades renovering av en del av de tidigare murarna. 9 garnisoner skapades för att försvara hela den norra gränsen och befästningar byggdes, såsom till exempel Yayupasset i Gansu och Yuyongpasset precis norr om Peking. Inledningsvis renoverades de befintliga murarna från norra Qi och norra Wei och kompletterades med portar och vårdkasetorn. Segment av murar började byggas för att koppla ihop alla de olika befästningarna. Under tiden för kejsar Yongle, som regerade 1402-1424, påbörjades uppförandet av en mur längst österut i dynastins territorium vid Liaodong för att skydda området öster om i Liaofloden. Muren byggdes i flera steg och blev färdig 1479. Muren i området nordväst om Peking mellan Chuanhua och den viktiga militärstaden Datong började byggas 1399 och förstärktes sedan 1413 och även 1484. Det här skedde inte minst på grund av de stora kinesiska förlusterna vid Tumukrisen 1449. Tumukrisen är en historia jag ska spara till en av mina historiepoddar. Men det var mongolerna som var och bråkade igen. Och just i Tumukrisen 1449 råkade mongolerna ta den kinesiska kejsaren till fånga. Ming-dynastin byggde även parallella murar. Murarna i dessa områden var till stor del av packad jord kompletterad med diken. Ett stigande hot var den mongoliska ledaren Altan Khan som hade skapat ett högkvarter i Hohhot strax norr om Gula flodens norra krök. Och det innebar att Ming-dynastin fortsatte att bygga murar. Det gjorde de på 1540-talet norr om Datong och Xuanhua. Den här muren var i dubbel barriär och sträckte sig från Gula flodens nordöstra krök i en båge över Datong för att sedan mötas nära Yuyongpasset norr om Peking. Även dessa murar var vid denna tid huvudsakligen jordfästningar. 1550 lyckades Altan Khan rida runt murens östra ändpunkt och attackerade Peking. Han plundrade och brände Pekings förstäder. Det här var inte så bra. Så året efter, för att täppa till den här luckan i huvudstadens försvar, byggdes en kontinuerlig mur från Yuyongpasset till Shanghaipasset. Nu börjar vi närma oss det vi kallar för den kinesiska muren. Sträckningen kring Peking byggdes delvis på basen av den tidigare muren från norra Qi. Denna mur renoverades, expanderades och kompletterades med många vakttorn under åren 1567 till 1572 under ledning av general Qi Jiguang.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det var under denna tid som muren i Pekings närhet fick det utseende som vi tänker på när vi tänker på den kinesiska muren. Det karaktäristiska teglade utseendet med torn och skottgluggar. Det är ju det som den kinesiska muren är känd för. Efter att Ming-dynastins armé i början av 1470-talet lyckades jaga bort alla mongoler från Ordos-platån byggdes Julinmuren som sträcktes över 900 kilometer tvärs över det landområde som omsluts av Gula floden söder om Ordos. Denna mur som började vid Chenmu i Shaanxi och passerade Yanqi i Ningxia och färdigställdes 1474 var i form av en barriär av jord som längs vissa sträckor kombinerades med djupa diken. Den allra västligaste delen av Ming-dynastins mur i Gansu slutar 8 km norr om Jiayu-passet. Den västligaste delen färdigställdes på 1530-talet. Muren i Gansu förlängdes 1573 mot sydost och kopplades ihop med muren Ningxia. Ming-dynastin fortsatte hela tiden fram till dynastins fall 1644 att bygga ut muren. Det skedde kontinuerligt och de fortsatte täppa till luckor, bygga extra vakttorn, bygga portar, befästningar, komplettera jordmurar med tegel och även bygga fler sekundära parallella murar. De västra delarna av muren i Gansu byggdes oftast först av packad jord som ibland senare kläddes med tegel eller sten. Muren väster om Peking kring Datong förstärktes på 1570-talet med tegel och sten. Så nu fanns det en gigantisk mur som skulle hålla alla fiender borta. Men det var genom Shanghaipasset som Ming-generalen Wu Sangyu på våren 1644 öppnade portarna i muren och släppte in den manchuriska armén som därefter störtade Ming-dynastin i slaget om Shanhaiguan. Och så föll Ming-dynastin, förrådd av sin egen general. Manchuriska armén etablerade Qing-dynastin. Nu var inte muren så spännande längre, främst förmodligen på grund av krutvapen. Ming-dynastin blev den sista dynastin som byggde på den kinesiska muren. Men även i relativt modern tid har kinesiska muren spelat en roll i Kinas försvar. 1933 forcerade Japan kinesiska muren vid bland annat Gubeikou och Shanghai-passet under försvaret av kinesiska muren, som en del av upptrappningen till det andra kinesiskt-japanska kriget. Det som ledde till hemskheterna vid Nanking, men de ska inte ta upp här, för då skulle ni få mardrömmar. Ming-dynastin hade alltså 9 garnisoner vid muren. Senare blev det 11. Men det här var ett rejält system för att kunna sköta hela muren och försvara landet. Lite om murens konstruktion. Den varierar förstås mellan olika tidsperioder och även mellan olika platser. Man byggde av det material som fanns tillgängligt. De äldsta murarna under de stridande staternas tid byggdes vanligen av armerad packad jord eller av sten, och ibland en blandning. Även Qing-dynastins mur hade sannolikt en liknande konstruktion. Eftersom det inte hittas någon historisk dokumentation om stenbrytning eller stentransporter från den här tiden, är det troligt att Qing-dynastins mur till stor del bestod av hårt packad jord och annat material som fanns tillgängligt på platsen. Att murarna i norr historiskt kallades för jorddrake stöder denna teori. Även resterna av Qing-dynastins mur som finns i Inre Mongoliet består en blandning av jord och sten. Muren var inte heller kontinuerlig, utan förband raviner och stup med murar till en sammanhängande försvarslinje. Den mur som Han-dynastin byggde i öknen i Gansu byggdes av hårt packad jord, armerad med vass med 12-15 cm tjocka lager. Det var först på 1500-talet som muren hade den här teglade fasaden, skyttegluggar och borglikande vakttorn. Denna mur består av en kärna av fyllnadsmassor med klädsel av teglat murverk. Murens fysiska dimensioner varierar vilt, men typiska mått för Ming-dynastins teglade murar är en höjd på minst 6 meter och en bredd på 7-8 meter vid basen och avsmalnande till cirka 5 meter vid toppen. Tegelmuren har bröstvärn och torn fördelade med olika delning beroende på terrängen. Vanligtvis var det 500 meter till 4 km avstånd mellan tornen för att tornen skulle kunna kommunicera med varandra med rök eller eldsignaler. Tornen hade olika funktion och kunde vara både bostäder, observationsplatser eller stridsplattformar. I anslutning till muren byggdes även fort och befästningar. Men hur lång var egentligen den kinesiska muren? Och det finns inget entydigt svar på det. Ming-dynastins mur, som i stort överensstämmer med de bäst bevarade delarna av muren idag, är beroende på källa 5800 till 6300 km lång. Om man lägger till försvarsdiken och naturliga barriärer så blir den 8850 km lång. Det är alltså nästan en fjärdedel runt hela planeten. Den officiella längden enligt Kina är 21 196 km. Men den siffran är den totala längden försvarsmurar som uppförs genom historien och inkluderar sektioner som är mer eller mindre försvunna. De äldsta kända längdangivelserna för muren gjordes runt år 100 före vår tidräkning av historikern Sima Qian, som sa att Qing-dynastins mur var 10 000 li. En li var på den här tiden 415,8 meter. Vi vet att muren var längre än 4158 kilometer. Idag är kinesiska muren ett av världens mest besökta turistmål. Årligen besöker ungefär 10 miljoner turister muren. De sektioner som ligger närmast Peking är de absolut mest välbesökta. Flera delar nära Peking är renoverade och exploaterade för att underlätta turismen. 1987 blev kinesiska muren listad av UNESCO som kulturellt världsarv. Där Badaling utanför Peking, Shanghai-passet i Hebei och Jiayu-passet i Gansu specificerades speciellt. Det var extra bra bitar av muren. Kinesiska muren blev även 2007 vald som ett av världens 7 nya underverk efter en internationell omröstning. De andra 6 nya underverken är Chichen Itza, Colosseum, Cristo Redentor, alltså Jesus-statyn i Rio de Janeiro, Machu Picchu, Petra och Taj Mahal. Kan man verkligen se kinesiska muren från månen? Att kinesiska muren kan ses från månen är en myt som har cirkulerat sedan åtminstone 1754. Då skrev den engelska antikvarien William Stukeley i ett brev att Hadrianus mur med sin längd på 130 km endast överträffas av den kinesiska muren som utgör en avsevärd figur på jordklotets yta och må urskiljas från månen. 141 år senare, 1895, skrev Henry Norman att den kinesiska muren besitter ryktet av att vara det enda människoverk på jordens yta som är synligt från månen. Denna myt har även upprepats i en upplaga av National Geographic 1923 och fick år 1932 stöd av den amerikanske författaren och skämtecknaren Robert Ripley. Det går inte att se kinesiska muren från månen. Att se muren från månen skulle vara som att kunna se ett hårstrå på flera kilometers avstånd. Myten lever bara kvar idag för att den så frekvent har upprepats i guideböcker och populärhistoria, men det går alltså inte alls. Okej, man kan inte se muren från månen, men kan man se den från internationella rymdstationen i omloppsbana? Då är man ju mycket närmare än när man är på månen. Med hjälpmedel är det möjligt att se kinesiska muren från låg omloppsbana. Astronauten William Pogue lyckades se kinesiska muren med hjälp av en kikare från Skylab 4 efter mycket träning. Det går att se kinesiska muren på fotografier tagna från rymden i låg omloppsbana. Men det krävs särskilt bra väderförhållanden och i övrigt goda förutsättningar med lågt stående sol för att få muren en extra bred skugga. En väldigt försvårande omständighet är att muren är byggd av material som har samma färg som dess omgivning. Muren har blivit fotograferad från både internationella rymdstationen och från rymdfärjan Endeavour. Muren är ju bara 5 meter bred på toppen på de flesta ställena. Det innebär att muren inte alls är det lättaste objektet att se som är byggt av människor. Det är mycket lättare att se städer, vägar, broar och flygplatser än att se kinesiska muren. Det är alltså ungefär 1000 gånger längre till månen än vad det är till en låg omloppsbana. En annan myt om kinesiska muren är Genghis Khans mur. Sektioner av kinesiska muren som finns innanför gränserna till dagens Mongoliet kallas ibland för Genghis Khans mur. Det gäller huvudsakligen den nordligaste sektionen av Jin-dynastins försvarsvallar på mongoliska steppen och den mellersta delen av Han-dynastins mur i södra Gobiöknen. Det finns flera anledningar till att dessa sektioner har fått namn efter Genghis Khan. En anledning är att visa beundran och vördnad för honom. Men det finns också teorier baserat på krönikan Mongolernas hemliga historia att muren i södra Gobiöknen skulle uppförts av Genghis Khans son Ögudai för att hindra vilda djur från att lämna Mongoliet. Om jag personligen fick välja, och jag vill väldigt gärna åka till kinesiska muren, så vill jag besöka Ming-dynastins mur vid Shanghai-passet i Hebei, där den möter Bohai-bukten, för muren fortsätter en liten bit ut i havet. Och det ser fantastiskt episkt ut. Där kan man inte rida runt om man är mongol. Jag hoppas jag inte blev alltför entusiastisk här och väckte er. Det är lite farligt att ta upp historiska saker i den här podden, för jag blir ju så entusiastisk. Du kan höra mig prata om historia i Fan of History, min allra äldsta podd som jag gör tillsammans med Bernie Maupolski. Då tar jag upp hela världshistorien. Och om 2 dagar, när jag spelar in där, ska jag prata om kinesiska muren i Fan of History. Eller i alla fall spela in den. Jag gör också en svensk historiepodd och den kommer att komma ut någon gång under 2023, hoppas jag. Den heter Nu blir historia. Och då kommer det bli historia. Tack till Camilla som föreslog ämnet kinesiska muren. Jag har fortfarande massvis av förslag jag fick innan vi tvingades lämna Facebook. Så de kommer jag köra vidare på. Tack till Tripnaha för låtarna Sömnig och Roman som du hör i det här avsnittet. Tack till Eva Martinsson som har klippt avsnittet. Tack till dig för att du lyssnar på Sova med Dan. Sov gott!